Äntligen trädgårdsfest på bygghemma.se. Vad sägs om ett hus på köpet när du köper din Gardena-robot? Eller klicka hem nya smarta Husqvarna Aspire-redskap. Välkommen till ditt byggvaruhus på nätet på bygghemma.se.
Podplay. Live från Studio 1 i Stockholm, Sverige. Du lyssnar på The Daily Messiah, ditt nyhetsflöde med mig, Messiah Hallberg.
Clara Doktorow.
John Wilander Lambrell.
Det är kul när någonting vi lanserar blir en sån succé, alltså när du får ringa på vattnet och när lyssnarna engagerar sig. Mm. Jag lanserade ju här för är det någon dryg vecka sedan, SM i tråkpodd. Mm. Och det väller in förslag, för det visar sig nu att i samhället de senaste åren så har många företag vädrat sig till att podda det i framtiden. Aha. Och då tänker de att vi som är så jävla tråkiga, det tänker de kanske inte, men vi som är så jävla tråkiga, skulle inte vi kunna poppa till det lite? Vi kan väl också vara roliga?
Alltså, de vi vill också ställa upp i SM i tråkpodd.
Varför det?
Ja, det kanske blir en, om några år, att man säger,
kan
vi,
kanske.
Nämndes vi verkligen SM i tråkpodd? Wow! Det var ett mål när vi startade den här podden. Uh-huh. Folk hör av sig, folk skickar in. Nu har Fritjof hört av sig till vårt...
Var det piraten?
Nej, inte piraten faktiskt. På vårt Twitterkonto at the Daily Messiah. Han nominerar härmed till SM i tråkpodd Småbolagspodden.
Hej och välkomna till Småbolagspodden. Podden där vi får möta Sveriges mest spännande småbolag för att få svar på frågan: varför ska jag investera i just det här bolaget? Jag heter Jonathan Furdid och tillsammans går vi igenom bolagets bakgrund, hur det ser ut nu och deras framtidsvisioner. När vi är klara kommer du förstå varför just deras idéer förtjänar din uppmärksamhet.
Redan här, man skulle vilja vända på det rent dramaturgiskt. Alltså, när du har lyssnat klart på vår nya tråkpodd, ja, då kommer du förstå varför du ska lyssna på det här. Det
är ge oss en timme.
Ja, men det är bara typ en felaktig premiss, tycker jag.
Ja,
varför sa ni inte bara varför man skulle investera i bolaget?
Det kommer sen när man har lyssnat.
Kändes det inte också som att den här ljudidentiteten var lite märklig för den typen av podd? Att det var lite så här punkigt, bärsmoddigt? Eller är det det de vill liksom åstadkomma? Att det ska kännas lite underground?
Jag tänker
att här är bra investeringstips. Liksom.
Undrar om småbolagsmänniskor alltså, tycker att de är punk?
Ja.
Det är den nya punken liksom. Finns punken kvar? Den lever kvar i småbolagsform.
Fortfarande, de är liksom för aktieägare liksom.
Tåström startat småbolag.
Ja, sitta och kolla vad som är avdragsgilt på Skatteverkets hemsida.
Ja, men okej,
avdragen och kapitalet sitter i samma båt.
Var befinner sig punken då 2022?
Och med mig har jag vd Paula Bergman och styrelseordförande Ingvar Andersson. Välkommen hit till Småbolagspodden, bara två.
Tackar, tackar. Mm,
tack så mycket. Jag kommer från västkusten, som ni kanske hör på dialekten.
Och Paula, du tillträdde ju rollen som vd sent förra året, eller hur?
Det stämmer, det stämmer.
Vad har du gjort dessförinnan?
Jag har varit flera ledande befattningar i små och medelstora företag. Och även några koncerner också.
Och även några koncerner också. Vi älskar SM i tråkpodd. Fortsätt att skicka in podden.
Men vad fan koncerner? Det skulle ju vara småbolagspodden ju. De har väl inte hemma där.
Ja, men man fattar nog allting expert, i slutet.
Ja, i slutet.
I slutet.
Torsdag i The Daily Messiah. Vi gratulerar Jay Leno, programledaren som fyller 72 år idag.
Inte och, mer.
Nej, men han har ju sett likadan ut ganska länge sedan. Även Saddam Husseins födelsedag. Ja. Han är ju inte med oss längre, tyvärr skulle jag vilja säga. Men det kan man ju inte säga om honom. Han hängdes ju där 2006. Men han hade, om han hade levt, fyllt 85. Vi har ett krimmorgon som är laddat med ett väldigt aktuellt fall. Aktuellt för att det är preskriptionstiden för det här fallet är då... John, där är den.
Ja, på tisdag.
Nästa tisdag?
Ja. Ja.
Då måste man väcka åtal före nästa tisdag?
Man måste i alla fall utse den personen man ämnar väcka åtal mot som officiellt misstänkt i utredningen.
Okay.
Och vi pratar då om det här fallet.
Some more breaking news for you this morning. We're just hearing that a search is underway for a 3-year-old British girl who's gone missing in the Algarve area of Portugal, and she went missing last night. Hundreds of people have been searching for the girl, and that search continuing this morning. So we will try to get as much on that as for you as soon as we can.
Alltså Madeleine McCann som försvann i Portugal. Hon var på semester med sin familj.
Ja, för 15 år sedan på tisdag.
Mm. I dagens krimmorgon. Dags för ett nytt segment i ett segment. Jag tänkte vi skulle leka en lek som jag har döpt till tre ljud som är korta men som säger saker i den större kontexten. Kul va? Ni förstår idén?
Ja.
Okay.
Ganska självförklarande. Tre ljud som är korta i sig. Mm. Men som säger saker i den större kontexten. Okej, vi börjar med ljud nummer ett. Det här är från röda mattan på QX-skalan.
Hej, kom Hanna du också. Vi kör live Aftonbladet, hur mår ni?
Okej, det är bra.
Du vet vad Erik, jag har följt i många år.
Ja.
Jag tycker att du verkar vara så jävla lycklig sen du träffade Hanna.
Är det så?
Vad har hon gjort med dig? Berätta.
Aftonbladets reporter ställer en, ja, ska man säga, en laddad fråga till Erik Saade med sin flickvän då. Hanna Schönberg heter hon, va? På röda mattan. Det här säger väl någonting om, jag pratar ju ofta om journalistikens utveckling och sådär. Jag minns inte att man fick lära sig den här typen av frågor på journalisthögskolan överhuvudtaget.
Nej.
Det första gör hon då en utvärdering
av... Hon försöker ju bara sätta honom i en fälla där, eller?
Vad består fällan då?
Ja, men att han ska säga ja och sen kan hon direkt gå in och liksom fråga någonting om Nicole och hans ex.
Att hon är lyckligare. Jo, jag vet. Fast vad säger det här då om den större kontexten? Jo, hade det varit för 15 år sedan, 20 år sedan så hade man såklart tagit in den här reporten på kontoret och sagt så här, förlåt, ja, vi tänkte sparka dig för att du har skämt ut vårt varumärke. Men ja, vi låter dig fortsätta nu. Ställ bara inga sådana här frågor igen. Nu för tiden är det ju snarare inte så. Nu är det här uppmuntrat såklart och det här är bara en del av allting som pågår. Journalister kan stå och göra såna här utvärderingar av en persons karaktär och förhållande och sen ställer. Det är ändå Aftonbladet, det är ändå Sveriges största tidning. Jag vet inte, jag tycker bara att det är genant. Klipp nummer två säger någonting om 80-talets Sverige. Det här är Hans Holmer, ansvarig utredare i Palmeutredningen från början.
Känner du som en idrottsman?
Ja, det är en fight där. Visst är det. Jag tror jag vet hur motståndaren ser ut också.
Vet du? Kan jag tala om det då?
Nej, jag kan inte det, men jag har en bild av honom.
Jag vill inte säga något om det.
Hans Holmér, därifrån den nya P3-dokumentären där man för första gången får höra de här intervjuerna med Hans Holmér som spelades in av en medarbetare på Dagens Nyheter då när det begav sig under pågående palmutredning. Så läckte då Holmér massa till en kvinnlig reporter på DN. Ann-Marie Åsheden.
Ja. Ja, nej men det är ju... Ja, vad ska man säga? Sen kan man ju också säga så här... Om man lyssnar på den här Hans Holmér-dokumentären då kan man ju bara konstatera att alla utredare och åklagare som kom efter honom höll på med samma jävla skit och hade sina konstiga bilder av vem gärningsmannen egentligen var.
Jo, jag vet. Fast det här, man hör ju här ändå... Om man lyssnar på dokumentären så är det här Holmér liksom brytpunkten. Han har ju en väldigt engagemang från början. Han är ju också söker strålkastarljuset. Han hade ju efter Palmekarriären så gav han ut böcker. Så han har ju alltid velat bli någon. Mm. Han kände ju att han var på gång. Här är han ju då på väg in i en slags utbrändhet. Och man hör ju, det här är från Sommar i P1 då 86. Där de gjorde någon slags intervjuer istället. Det var inte att man själv förde samtalet utan man blev liksom intervjuad.
Det var därifrån det var. Okej, för jag tror det lät nästan som att det var drama.
Ja. Han är på väg in i någon slags utbrändhet här. Man kan ju förstå när man bara hör Holmér så här efterhand 30 år senare att det inte blev något med det här. Han håller på att prata om det. Man hör ju nästan att han inte tror riktigt på sig själv. Och ja, jag tyckte bara att det var några sekunder som sa någonting om vad Palmeutredningen befann sig redan då. Det här är bara 4 månader efter mordet.
Ja, den finns fortfarande där.
Tre ljud som är korta som säger saker i en större kontext. Tredje klippet då. Det här är Logan Paul, USA:s Jockeyboy, som pratar om vad han ska göra när YouTube-karriären har lagt sig ner för att dö.
I really do think I'm going to make a run for president when I'm 35.
What would be your first policy? You
I don't know. I have to do more research, but I think I could do some seriously good.
He thinks he can do some seriously good shit. USA:s Jockeyboy ansöker om att kunna bli president längre fram. Och det säger väl någonting i den större kontexten att det inte är helt jävla omöjligt att han skulle kunna ta sig fram inom politiken. Jag vet bara att en wrestler nu, Kane heter han då, Glenn Jacobs, han är borgmästare eller guvernör i Knoxville.
Tennessee.
Ja, i Tennessee. Det är inte omöjligt. Trump kan man säga vad man vill om, men det är ingen politisk mastermind. Han har ju andra attribut som såklart tog honom till presidentvalet. Så att jag dömer inte ut honom, men jag säger 20 Paul kan mycket möjligt USA:s Jockeyboy vara president. Och det är så vi spelar. Tre ljud som är korta, men som säger saker i den större kontexten.
Ni vet ju att jag har en liten hänga på Bingo Rimér. Alltså min gamla arbetskollega. Jag pratade lite om honom fram och tillbaka och hans nya relation med Julia Fransén som verkar gå väldigt bra. Den ångar på, så att säga. Men jag blev lite fundersam när jag såg ett Instagram-inlägg han postade häromdagen. Och då visade det sig alltså att Bingo Rimér kallar Robert Kardashian, brorsan till hela Kardashian-klanen, för sin polare.
Mm-hmm.
Ja, och skriva att Robert Kardashian har då ringt upp honom och pratat om den här nya Kardashian-säsongen. För de har ju släppt en ny take på sin reality-serie, kan man säga. Finns att se på Disney Plus här i Sverige. Och säger då att de kollar ihop och Robert sa att det här är en bra säsong typ. Men sen så var det som att han skrev att de såg väldigt mycket upp till alltså Kim Kardashian. Och att Julia Fransén vill bli som Kim Kardashian. Och det kändes som att så här, underförstått då, så ser han Julia Fransén som Sveriges Kim Kardashian. Mm. Och då ser själv som Kanye West.
Ja, han ser lite ut som Kanye West på avstånd.
Jag tror att det här är ju deras nästa mål nu. Vi kommer alldeles snart få se dem pitcha en reality-serie. Att de kommer ha en reality-serie på gång, de två. Och det börjar redan nu.
En uppföljare till den här succén, vad heter den, Being Bingo, som gick för massa år
sedan. Exakt. Jag tänker också, på tal om Hollywood, så pågår ju den här förtalsrättegången nu. Det är ju så att Johnny Depp har ju stämt Amber Heard på $50 million.
Mm.
Och Amber Heard har i sin tur stämt tillbaka Johnny Depp på $100 million. Och rättegången pågår as we speak. Och vi har ju fått höra liksom Johnny Depp nu i vittnesbåset i några dagar. Har ni följt med i den här rättegången?
Det verkar ju som att Johnny Depp, i alla fall på sociala medier, får ganska mycket stöd då. Mer stöd än vad kanske en misstänkt kvinnomisshandlare brukar få.
Mm.
Det är inte så vanligt att man ser sådana Twitterkonton. Fria Leif! Låt Leif vara, eller hur?
Nej,
man är, ofta brukar man, alla vara ganska överens i ett fördömande av.
Ja.
Är det hans stjärnstatus? Hon har väl också gjort grejer i alla fall. Som inte...
Ja, men precis, och det är väl det man har fått se nu också när Depp har suttit i vittnesbåset i 4 dagar. Men vi kan lyssna lite på ett klipp som dök upp här, som de spelade under rättegången. Det här är alltså Amber Heard som pratar.
Yeah. No, when you fucking have a close
You
face.
Didn't get punched. You got hit. I'm sorry I hit you like this, but I did not punch you. I did not fucking deck you. I fucking was hitting you. I don't know what the motion of my actual hand was, but you're fine. I did not hurt you. I did not punch you. I was hitting you.
How are you?
What am I supposed to do? Do this? I'm not sitting here bitching about it, am I? You are. That's the difference between me and you. You're a fucking baby.
Because you
are such a baby! Grow the fuck up, Johnny!
Did you start physical fights?
I did start a physical fight.
Yeah, you did, so I had to get the fuck out of there.
Yes, you did. So you did the right thing, the big thing. You know what? You are admirable.
Mm. Jag kan säga så här, det här klippet och faktumet att Johnny Depps finger trillade av.
Trillade av.
Ja, men det är så.
Det var inget magiskt trick.
Han påstår då, Johnny Depp, att hon kastade en vodkaflaska på honom, missade, och sen kastade hon en till. Den träffa går sönder och skär av tippen på hans finger. Och de två grejerna tror jag kan göra att han blir fri och eventuellt kan vinna mot henne i den här defamation suiten, så att säga. Det känns som en ganska tydlig tecken på att hon har också varit våldsam tillbaka.
Mm.
Och det är inte, för det finns ju bilder på henne när hon är blåslagen och så vidare.
Mm.
Det finns bilder också på när hon eller någon har bajsat i Johnny Depps säng och sådär. Alltså det är så fruktansvärt tragiskt allsammans.
Mm.
Men jag tror just det där klippet när hon erkänner att hon har slagit honom. Och jag förstår inte riktigt skillnaden på hit, slap eller punch. För mig är det fortfarande våld.
Jo, det är det.
För mig är det konstigt att kalla henne för ett offer av våld i nära relationer. För att hon är ju inte på samma nivå som Lena som är ihop med Lasse, som liksom bor i Linköping och blir misshandlad. Det är inte samma sak. Hon har ju möjligheten, resursen att lämna. Sen förstår jag att det finns liksom ett osynligt våld också. Det finns ett fängelse och så vidare. Ett psykiskt fängelse som man kan uppleva när man är med om våld i nära relationer. Jag tror att det här är två jävligt galna människor som båda två tillsammans blir destruktiva. Det är mörkt och destruktivt.
Om man kollar någon tidslinje på deras relation så var det ju redan liksom så här, day två börjar de slåss, enligt uppgift. Så det verkar ju varit en destruktiv sån här relation som säkerligen gick upp och ner. När den kändes härlig så var den superhärlig, men också ett jävla mörker. Men kan man sammanfatta det här? Det finns inga vinnare, kan man säga så?
Men det finns absolut inga vinnare. Nej. Och jag tror att vi kommer att se det också. För nu när Amber Heard ska komma liksom, och vittna nu i några dagar, kanske dyka upp fler grejer. Det skulle inte förvåna mig om de lägger ner alltihop än. Det skulle i och för sig vara det bästa också för bådas rykten.
Tror att det går att rädda det verkligen? Tror inte att bådas karriär är ganska körda?
Nej, om vi säger att de lägger ner det åt båda hållen så att ingen behöver betala den andra något skadestånd, då tror jag att de ändå kanske skulle kunna hämta sig från det här. Fan! Jag menar, se på Åsa Waldau till exempel. Eller...
Ja, hon har nya filmer på.
Ja, men det...
Vad då? Vad hände med henne då?
Har du inte sett? Nia Wallander, hon är ju kärleksintresset, Kristi brud.
Nej, men jag menar att det finns ju exempel på människor som ändå liksom har kommit ur ganska allvarliga situationer och kunde liksom leva vidare. Eller se på han, Captain Klänning. Han driver för fan en hästgård.
Jo.
50-100 flickor som rider på den där gården.
Jo.
Det är inte som att det går någon nöjd på honom. Siffrorna? Ja, men det läste jag i tidningen Häst.
De rapporterade ifrån som att inget har hänt.
De står
vad trevligt en hästgård. Vi skickar vår bästa reporter.
Jag säger bara att det behöver inte vara kört.
Nej.
För det är också tydligt att det här är två människor som kanske blev galna ihop. De kanske inte är det på varsitt håll.
Nej, vi får väl...
Men det blir inga fler Pirates-filmer, sa
nej,
han.
Det tror jag. Det blir inga barnfilmer från dem.
Nej, det kommer inte. Jag tror inte det kommer bli några högprofilfilmer överhuvudtaget. Men om de lyssnar får vi väl skicka dina ord vidare, Klara. Att se på andra goda exempel som har klarat sig genom det här. Kristi brud och han... Farbror Snusk, eller vad han heter.
Kapten Klänning.
Farbror Snusk.
Dags nu för krimmorgon. Ett fall som preskriberas på tisdag. Så att vi har väl egentligen några dagar på oss att försöka... Nysta i det här en sista gång.
Krimmorgon.
Vår egen krimexpert John Wilander Lambrell just nu aktuell med sin nya bok Tre som lurade på det. Tre som såg. Mycket bra bok, har kommit in 180-190 sidor in nu.
Jäklar, bra jobbat.
Ja, det handlar inte om dig, du löser ett fall eller du tar en titt på ett fall varje torsdag, och idag tar vi en titt på fallet då som preskriberas på tisdag nästa vecka. Madeleine McCann, den lilla flickan som försvann i Portugal.
Ja, hon försvann ju då på tisdag, är det exakt 15 år sedan. Och vad ska man säga om det här preskriptionstiden? Vi kan väl börja lite grann där. För det sägs ju nu att det finns en ny huvudmisstänkt. Och man kan säga ny, men han har ändå varit lite grann på agendan de senaste åren. Den här tyska dömda våldtäktsmannen Christian Brückner.
Han är så jävla äcklig. Förlåt.
Ja, exakt.
Vad ser du på honom?
Ja, okej. Okay. Ja. Vad fan var du för 15 år sedan? Det skulle du sagt redan då. Nej, men Brückner ska ha rest då mellan Portugal och Tyskland i en skåpbil under flera års tid innan Madeleine försvann. Och liksom, han är under utredning av ytterligare våldtäktsfall. Han sitter dömd för en våldtäkt i Tyskland. Och det som liksom har hänt nu de senaste dagarna, det är att den portugisiska polisen har gjort den här Christian Brückner till en officiell misstänkt. De kallar det Arguido. Mm. Och det har de gjort delvis då antagligen för att man måste utnämna någon till en officiell Arguido innan preskriptionstiden går ut på ett fall, för att kunna väcka åtal mot den personen, som jag har förstått det.
Okej. Okay.
Det vill säga, det var lite tidspress här, att de kan fortfarande väcka åtal mot honom efter tisdag nere i Portugal, men då måste de ha utsett honom till misstänkt då innan, och det har de ju gjort nu. Brückner själv har skrivit ett brev till media där han bemöter anklagelserna. Han säger, kanske var jag misstänkt efter allt de fått reda på om mig. Knarklangare, gjorde inbrott i hus, jag bodde i bilar och det var något med barn när jag var 17, skriver han i sitt brev, men tillägger... Men de hade inte ens ett bevis att jag var inblandad i McCann-fallet, och det har de fortfarande inte. Vad kan man säga om den här Christer Brückner? Jag gillar honom. Liksom.
Inte privat, utan du gillar honom.
Nej, inte gillar.
Som gärningsman.
Nej. Det är inte att... like.
Nej.
Utan jag gillar att han passar in på den profil som jag tror kanske gärningsmannen har. Men vi får avvakta och se, för jag har blivit bränd i det här förut. Mm-hmm. Och jag är lite tveksam.
Var du bränd i det här?
Ja, men jag är liksom lite tveksam till den här Bryckner av några skäl. Men jag tänkte vi återkommer till det i slutet, precis som de gjorde i Småbolagspodden. Och så drar vi det här fallet från början för de som kanske inte känner till det, om det är möjligt.
Ja.
Madeleine McCann var en 3-årig brittisk flicka som kom från Leicester. Eller som sportkommentatorn Arne Hegerfors uttalade det i en fotbollsmatch, Leicester.
Ja, det gjorde jag också fram tills nyligen.
Okej.
Okay. Nu.
Ja, hon kom från Leicester i alla fall. Och hon försvann då spårlös från sitt rum den 3 maj 2007 i Praia da Luz i Portugal under semestern. Det var med hennes familj och flera andra familjer då som de kände som var nere tillsammans då. Det här fallet har ju blivit enormt uppmärksammat. Jag tror det är av flera anledningar. Dels för att föräldrarna var läkare, tillhörde någon slags övre medelklass i England vid den här tiden. Men dels också för att bilden på Madeleine, det här fotografiet när hon tittar in i kameran, tror jag liksom fångade människor att det här är det värsta man kan vara med om som förälder. Mm. Det vill säga att ett barn försvinner bara från hotellrummet sent en kväll. Men också då tror jag att det redan från första början började spridas mycket felaktig information om det här fallet som liksom fortfarande hänger kvar.
Mm.
Jag tänkte först att vi skulle lyssna på ett klipp med någon av föräldrarna här, men sen så kom jag på att jag gör en utmärkt imitation av pappan, Jerry McCann.
Mm-hmm.
Ja, det har du alltid gjort. Jag vet, någon Halloween vi gick på någon gång så kom du med honom och pratade och det var ingen som förstod riktigt vem du var.
Nej, men så jag tänker istället tolka honom här och imitera honom och den fras han kom att använda mest då.
Tänkte det, förlåt, men tänkte det Clara, en stor fest, alla kommer som, ja, men man kommer som sjömän och MC-knuttar och kanske någon kommer som pumpa och så kommer John då som
Bombay.
Ja, kommer John då som Madeleine McCanns pappa. Det blir ju
men Saja kom som Dr. Bombay skulle vi säga. Det var heller inte riktigt okej.
Okay. Var de med blackface?
Ja. Nej, jag hade inte det. Jag var hans andra karaktär, den här skottan.
Dr. McDoo. Ja, nej men Jerry McCann sa i alla fall, we will never give up the search for our little Madeleine. Och Madeleine försvinner alltså.
Så bra var det ju inte.
Ja, men det är spöklikt.
Du måste många, tänka så. Också med kläderna sen och frisyren.
Madeleine försvinner alltså den här majkvällen. Men det är först när allmänheten får reda på vad föräldrarna har gjort under den här samma kväll som det tar då hus i helvete, får man väl lugnt säga. För den första informationen som började spridas var ju att föräldrarna hade gått ut och ätit middag och lämnat Madeleine och hennes 2 småsyskon på hotellrummet. Det var liksom den bild som etablerades i media direkt efter. Den här hänger fortfarande kvar hos folk.
Mm.
Alltså, många har sagt, jag vet att Messiah bara för några år sedan när vi pratade sa, det var ju konstigt att de lämnade hotellet och gick åt middag.
Mm.
Och då tänkte jag, nej men så var det inte, för det här var helt felaktigt. Jag har varit på det här hotellet. Och de satt och åt middag vid poolen med de andra föräldrarna. Rummen var liksom runt poolen som det ser ut på de flesta hotell.
Precis.
Och de gick och kollade till barnen varje kvart. De hade ett system då, de gick en i taget.
Alltså det är mer än vad jag skulle gjort.
Ja men exakt. Alltså det blev ju ramaskri. Hur kunde ni lämna barnen ensamma på rummet medan ni var ute och roade er? Och jag tänker liksom bara, precis som du säger Clara, det är inte många som gör det här.
Ja alltså man sitter i liksom direkt anslutning. Såklart.
Ja, alltså tror ni inte Mandelmans någon gång äter middag i trädgården medan barnen ligger i huset? Eller att Mia Parnevik tagit med sig bag-in-boxen ut i poolen efter ungarna somnat?
Såg de dörrar och fönster från där de satt?
Nej, ingången var mot poolen. Men sen fanns det ju fönster ut mot gatan. Det vill säga på andra sidan huset.
Men oavsett så går det inte att föreställa sig hur någon skulle ta sig in.
Nej, det är liksom. Det absolut värsta mardrömmen.
Ja, men det går, jag tror inte ens att det finns ens begreppsvärd. Alltså, före det här hände så tror jag inte att någon hade ens tänkt tanken att det skulle kunna hända.
Mm.
Det är precis det. Det är, där är en bra poäng. För att det är just det här. Nu tänker vi att i en värld och ett liv efter Madeleine McCann. Det här var ju
att
innan
hon
hade. Ja, och de hade ju också bott där länge. De hade samma rutin varje kväll då. I hur de gjorde det här. Men mycket byggde på felaktig information. De satt på hotellet åt middag. Och det som hände var ju helt enkelt att föräldrarna blev dömda hos allmänheten. De här stackars föräldrarna, Kate och Jerry McCann. Det har ju varit spekulationer över hela världen, men också här i Sverige. Och nu jag tänker, kan vi bara lyssna på ett exempel på hur det har låtit genom åren då, hos olika experter och då kriminalreportrar. Och jag gör stora citattecken runt ordet kriminalreportrar. För att jag tänker att om man anser sig att man ska titulera sig kriminalreporter så borde man väl ha någorlunda kunskap i kriminalfall, eller hur?
Mm.
Ja.
Jo.
Kriminalreporten då, med citationstecken på Aftonbladet, Oisin Kantvel, som inte bara skrivit tusentals krönikor.
Oj, du svingar högt nu.
Ja, men jag har inte svingat än. Kriminalreporter som inte bara skrivit tusentals krönikor om att man är dum i huvudet om man inte förstår att Christer Pettersson mördade Palme, tills det då helt plötsligt inte gällde längre. Det här hade han att säga om Madeleine-fallet för bara ett par år sedan.
Men vad tror du har hänt? Alltså, vad är din främsta teori?
Jag kan ju inte släppa det här med föräldrarna. Ser man i kriminalhistorien i allt väsentligt en närstående, någon av föräldrarna som ligger bakom det. Och jag tror att så är fallet även här. Det är ändå det som låter minst osannolikt.
Ja, och så här är det ju med alla de här jävla tyckarna som inte kan någonting. Det vill säga att man börjar leta efter vad som låter minst osannolikt. Då får du väl, om du ska peka ut två människor, då måste du väl ändå berätta varför det skulle vara så, hur det gick till. Man kan inte bara säga så här, det låter minst osannolikt. Och det han tycker låter minst osannolikt då, det är att ett välställt par utan sociala, ekonomiska eller psykiska problem skulle ursäkta sig från en tapasmiddag med 8 vänner, gå och mörda sitt barn, gömma henne på ett så bra sätt att man inte lyckats hitta henne på 15 år och sen komma tillbaka till middagen lagom till desserten. Mm. Det är alltså det som skulle ha hänt, och så är det givetvis inte. Och jag vet såklart att det här inte kommer nå Madeleines föräldrar, men om vi bara kan dra något strå till stacken i att försöka jämna ut alla dumheter i universum som de blivit anklagade för genom åren, så tycker jag att vi ska göra det. För Madeleine McCann blev med all sannolikhet kidnappad av någon främling. Och det är på tiden att det här fallet kanske ska få sin lösning till slut, men jag tvekar ändå på den här Christian Brückner. Dels känns det som att det är den här tyska åklagaren som har dragit igång det här. Det var flera år sedan han började tjata om den här Christian Brückner. Han sa, nu är det bara månader bort tills vi kan väcka åtal. Och det har ju inte hänt någonting i det här. Och föräldrarna säger, vi har inte hört någonting från den här tyska åklagaren. Nej, varför inte det då? Och man ska också komma ihåg att den portugisiska polisen kallade föräldrarna för så här arguidos när det begav sig. Så jag har inte jättestort förtroende heller då. Men, och enligt den brittiska polisen, Jim Gamble, han ledde den brittiska utredningen av fallet från 2010. Mm. En utredning som var mycket framgångsrik, ska tilläggas.
Ja, eller lösning kan det inte ha varit.
Nej, var ironiskt. jag vet inte, det är roligt med de här poliserna som har jobbat med Madeleine McCann-utredning i 10 år. Alltså man undrar, vad har ni gjort i 10 år?
Nej. Ja.
Alltså har ni gjort någonting? Jag vet inte, det är ett märkligt jobb att ha. Och han säger då, det verkar finnas riktigt starka bevis mot Christian Brückner, och därför tror jag inte att det här bara handlar om att kringgå preskriptionstiden, säger han till BBC. Och trots att man blivit bränd tidigare, så låt oss hoppas att han har rätt, att den tyska åklagaren har rätt och att vi äntligen kan få ett slut på det här.
Det är faktiskt sjukt att du har varit där och
varför
tittat.
Det? Ja, men,
du har aktivt bokat en resa dit bara för att titta på.
Men vadå, folk var väl massa nej, inte bara, jag ska också lite sol och bad också.
Ja, men du tajmar in det med en brottsplats. Varje gång. Det är märkligt att du bara lyckas boka resa dit när någon har blivit brutalt mördad eller bortförd.
Hur kom ni dit?
Till hotellet?
Ja.
Nej, men det ligger ju där, det är bara att kliva in. Och det ligger kvar, det ser likadant ut. Rummet är 5A. Man kan bo i det rummet, det hade varit lite väl om jag gjort kanske. Men det finns i alla fall ett fönster på baksidan. Jag har tagit en bild med mig vid det där fönstret som vi kan lägga upp kanske. Och där, från det fönstret, så kan man liksom, man kör direkt från gatan och där finns det ingen uppsyn.
Nej,
från
det är bakgata va?
Ja, det är precis.
Och men det är ändå någon som måste veta att hon var på det, för man klättrar ju inte bara in i ett.
Jo, men det är det han Brückner har gjort tidigare va? Han har gjort inbrott. Det de menar är väl då att han skulle både vara en inbrottstjuv och ha en pedofilläggning. Så att det var liksom dubbel jackpot då för honom.
Alltså nej, jag tror inte att han gjorde inbrott bara för alltså någon,
random utan
det är väl det de hävdar.
Jo, men de hävdar en massa, man vet ju inte riktigt heller vad de hävdar. De har ju aldrig liksom lagt fram då den bevisning de har mot honom eller väckt något åtal. Det som jag tror i alla fall, det är att de här familjerna hade samma rutin varje kväll. Samma rutin med barnen, de gick och kollade till varje kvart, de satt och åt på den här restaurangen, de hade varit där redan i, jag vet inte, 10 dagar tror jag. Mm. Så att jag tror att det är någon som liksom befinner sig där som har full koll på den här rutinen och tar liksom tillfället då mellan de här föräldrarna går och tittar till barnen. Han vet vad som, det är inte att han bara råkar komma in i ett rum, göra inbrott någonstans och så ligger Madeleine där, utan jag tror att han har sett henne och är ute efter henne specifikt och har en plan för vad han ska göra.
Men du menar någon som skulle jobba på hotellet då?
Ja, men jag tror att det är no- alltså.
För det strövar ju inte bara runt massa.
Ja, kan man gästa.
Jo, men det, alltså grejen är att det här ligger ganska öppet. Om man springer runt i det här Praia de Luz, det är ganska litet och så här, då springer du på den liksom när det är 12 britter som du struttlar runt där mellan tennisplan.
Jo, det förstår jag. Men jag menar bara att om man ska så att säga lägga märke till någon slags mönster i ett beteende, så kan det ju inte bara vara, då har ju svårt att säga att det är någon sån hobo från gatan som.
Nej, men det är någon som antingen bor eller jobbar på hotellet.
Så måste det nästan vara, om man ska kunna.
Ja, alltså att jag har ju länge trott att det är någon som har, om inte jobbar på hotellet, så har någon koppling till någon som jobbar. Alltså du vet, någon bror till någon kvinna som jobbar där. Någonting i den stilen liksom. Mm. Men det som är konstigt är med det, att då borde man ha hittat den personen. Men återigen, den här utredningen har varit jävla urusel. Du får göra en Hans Holmér P3-dokumentär om den om 15 år igen.
Ja, fy fan, hemskt ändå, men... Ja.
Vi lägger upp den här bilden kanske, om du har kvar den på dig utanför fönstret. Får jag fråga, är du utklädd till pappan på bilden?
Fan.
Eller tyckte du att det var osmakligt att någon gräns har passerat?
Nej, jag är inte. Jag är utklädd till mig själv. Jag har också klätt upp mig för... Jag kommer ihåg att jag tog på mig en kavaj för att jag inte skulle se för...
Slafsut.
Ja, för fan. Ja,
men du glömde byxor. Så jag sprack ju direkt. Du kommer i alla fall bli lite uppmuntrad av morgondagens fredagsgäst. Det är ingen annan än Oisin Cantwell som är här för att prata om Madeleine-fallet. Han har en ny teori om att mamman verkligen gjorde det. Han kommer inte. Därmed kommer Simon Gärdenfors, rappare, serietecknare, stand-up-komiker och numera förhoppningsvis filmproducent. Han är ute och tigger pengar till sin nya... till sin första långfilm, Mina problem. Vi hör lite hur det går med det där. Det är mycket pengar som ska in, det verkar gå bra för honom hittills. Han är med oss imorgon. Fast ni lyssnar då, så ska det bli lite mexikanska mattips från Moa. Det är alltid väldigt uppskattat. Ta hand om er, det är en solig dag här i Stockholm, ser ut som i alla fall. Hoppas det är fint var ni nu än är. Vi hörs imorgon.
Hej!
Hej!
Podplay, en del av